Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Han berättade om en monoskidåkare som bara kastas ut för en klippa så här. Då var bara ena foten iklippt i monoskidan. Och så i luft och så hade han en cig i munnen med en
såklart
olaglig substans såklart. Som han rökte i kabinen upp. Och så då i luften så klickar han i den andra foten. Och bara gör en etta i över 100 knyck nedför slutningen och sa att det här stället är coolt.
Jag träffar Erik Huss för första gången genom ett gemensamt intresse i Protecta Winters. Och sedan dess så har vi ganska ofta träffats på events, på afterworks och aktiviteter med Protecta Winters. Och ju mer jag lärde känna honom, desto tydligare blev det att jag verkligen borde göra ett avsnitt med honom. Han är en person och något av en förebild som verkligen lyckats kombinera en akademisk karriär med sin passion för skidor och berg. Och idag är det något som han använder för att bidra i kampen mot ett bättre klimat. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 224 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Alla länkar och mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Där ligger även en del av de bilder som vi nämner i avsnittet. Husky finns även på Facebook och Instagram.
This is nice.
It is nice. Vatten?
Si. Gärna. Nej, vad kul. Jag blev så jävla glad när du ringde. Så här. Fast det var kul. Kanske man kan... Och framförallt får man tänka igenom lite grann så här. Det är så lätt att man bara rusar på och fokuserar på andra hela tiden.
Det är ju...
Det att fokusera på något själv, det har man ju aldrig tid med.
Det här är ju en maskerad terapiform inför publik.
Ja, ja just det.
Får det att ställa de här förlösande frågorna.
Ja.
Som får det att öppna upp. Det känns ju som du är en person som jag känner. Men när man skrapar lite på ytan så märker jag att det är mycket jag inte känner.
Mm.
Så därför så tror jag att det här blir en bra intervju.
Mm. Nej, men det är alltid, du ser ju yttre skalet oftast.
Mm.
Och så har man alltid lite olika roller. Ja. Även om jag försöker vara det är samma husen överallt. Men ja, det blir ju aldrig det.
Vem är jag? Jag vill möta den sanna Erik.
Mm.
Den rädda lilla pojken.
Är du säker på att du vill det?
Ja.
Nej, men jag är ganska orädd att berätta både jävligt kul och väldigt jobbiga saker.
Du spelar inte med korten nära kroppen alltid?
Nej, och det är på gott och ont.
Mm.
Men nu jobbar jag med hållbart... hållbar affärsutveckling och då det är ju bygger på förtroende och transparens.
Om inte du kan vara öppen och ärlig, så hur kan du då förvänta dig att dina klienter ska vara?
Nej, så det har jag fått jobba med lite grann.
Faktiskt. Men har du alltid varit så liksom naturligen om man kan säga?
Nej, alltså när man var yngre då funderade man ju på det ena och det andra.
Man brydde sig mer om vad folk tyckte och tänkte.
Ja, men det var ju nog fram till och med gymnasiet. Sen så tryckte jag på exit och drog ut och levde ett halabaloliv uppe i bergen, och då upptäckte man ju helt andra sidor av sig själv och andra.
Det var så alltså?
Ja.
Mm. Där kommer vi landa om ett tag. Men vad, nu kommer du från Täby, eller?
Ja, från Ellagård, ett litet 50-talsområde där.
Mm. Men är du uppvuxen i Täby?
Nej, född i Malmö, Slottsstaden. 1965.
Men det blev människa av dig ändå?
Alltså det är osannolikt, men det, någon gång ska man väl bli det.
Hur mycket skåning är det?
Alltså i själ, vet du fasen, där det händer kul saker, då kan jag identifiera mig med det som händer. Jag menar alla gästabud och du vet, Mårten Gås och fester och annat, öppna landskapet. Men jag jobbade ju länge upp i Lappland, och då identifierar mig med samerna.
Mm.
Så att jag är nog, så har jag blod från alla möjliga håll.
Ja, vem har så, inte det?
Ja, det har vi allihopa. Ja. Så jag är nog mer världsmedborgare än någon så här ultrapatriot.
Det var inte så odramatiskt att hamna i Stockholm, om man säger så.
Nej, det var glaciologin som tog mig hit.
Mm. Men var du i, hur länge var du i Malmö då? Hur länge var du Skånepåg?
Alltså det var fram till jag var 9 år. Föddes i Malmö, flyttade, när jag var 1 år flyttade vi ner till Skanör. Och då var det under uppbyggnad liksom. De var sådana gamla sillafiskar och annat. Och sen byggdes det upp 60-talet. Sen så bodde jag 2,5 år i Huskvarna, i Öxnehaga. Mm. Kalla vintrar, mycket pulka. När pappa jobbade på NKR, då var det en möbelfirma. Och sen flyttade vi ner igen, kom jag tillbaka till samma klass. Och det var ju skitskoj. Sen bodde jag där tills jag var 19. Sen så skötte jag ut mig från Näset då, som det kallas. Den där lilla halvön där Skanör fastebo ligger.
Vad var du för typ av barn?
Jag var nog ganska utmanande. Jag provocerade gärna auktoriteter.
Vad tror du att sånt kommer ifrån?
Det var väl det att jag är uppväxt i en ganska konservativ miljö. Med farmor och mormor och allting. Du vet, från konservativa miljöer. Det är lite societeten. Och det hörde ju till att vara massa regler. Och så efter, när man växte upp, kände att började man genomskåda det där att visst, en del bra värderingar, men en del är ju hopplösa. Och då var det väl kanske det som triggade rebellen igen. Så jag tror det kan komma därifrån.
Du är ju, upplever jag, en ganska fysisk person. Var kommer det ifrån? Och fysiskt tänker jag då ur, alltså, att du rör på dig. Du, som vi också kommer att komma in på. Du har ju så att säga ägnat ditt liv åt bergen och så vidare. Mm. Liksom det här med träning, sport och utmaning och sånt. Var kommer sånt ifrån? Har du någon sportbakgrund?
Det var jättebra. Jag har, alltså jag är värdelös på bollsporter. Så jag försökte alltid kompensera med dåliga bollsinne med långa armar och fysisk råstyrka. Det funkar väl så där. Speciellt i närkontakt med andra. Jag var ganska storväxt när jag var liten, och det blev ju risken att man då gav någon på nöten av misstag var ju stor. Så att jag blev mycket löpning och ensamsporter och skidåkning och segling och sånt där höll jag på med.
Men var det någonting som kom med familjen så att säga?
Ja, det var det faktiskt. Vi skaffade vår första segelbåt, och det var i Huskvarna, en gammal trissjolle från 1968. Och då sitter man ju 2-3 pers i den, så då måste man ju samarbeta. Så det är tur det.
Och kombinerat med detta då, liksom den här naturfrilufts, en av mina mest klassiska frågor är den här om ni var en svamp och bärplocka familj liksom.
Mm.
Den ådran, friluftslivet, vad var friluftslivet i din, vad spelade det för roll i din uppväxt?
Alltså friluftslivet hade vi inte jättemycket av, om jag ska säga. Vi var jättemycket ute och gick och sportade, men det här att plocka svamp ut och snacka biologi och sånt där, det hade jag inte med mig hemifrån. Alltså jag verkligen älskar min mor, det är liksom 110% kärlek, men det har kommit senare, det har upptäckt senare när jag bott med andra och inte minst när jag började plugga.
Mm.
Så det är, jag är lite, där är jag relativt yrvaken då, naturälskare.
Men vad kommer det ifrån det här? Jag inbillar mig att det kanske bodde någon liten sån här äventyrsromantiker i dig när du var liten. Någon liten kille som läste om karga bistade expeditioner och män med is i skägget och sådana saker.
Jo, men det var det. Att alltid För jag blev lätt uttråkad. Och jag kunde ju provocera inte bara auktoriteter utan även i skolan och sådär. Så ifrågasatte jag saker därför att jag tyckte det stämde inte alltid. Så läste jag på själv. Och gärna bygga egna saker och monoskidor och surfbrädor och massa.
Har du byggt din egen monoski?
Ja, jag köpte den färdig men så liksom, gjorde jag om den.
Du delar på den så du fick två vanliga skidor?
Jag höll på att dela på den för att jag gjorde ett jättehopp i Chamonix en gång. Så landade jag mitt på en sten. Då höll det på att bli två från mono till duoski. Mm. Nej, men det här att alltid laga saker. För när jag började gymnasiet så fick jag fick studiebidraget men fick ha min egna ekonomi på det sättet att alla resor och alla kläder fick jag köpa själv. Och det gjorde ju att jag ville inte slösa pengar på kläder. Då började jag laga saker. Mm. Lånade jag mammas gamla symaskin. Så väldigt mycket fixa, dona och laga för att spara pengar. För att kunna, alla pengar skulle gå till skidresor. Då. Mm.
Fast jag har fortfarande inte fått svar på frågan varifrån den här skidpassionen kommer ifrån.
Alltså vi åkte ju, min mor var norska. Så vi var ju i fjällen redan när jag var, första gången var jag kanske 4-5 år. Mm-hmm. När jag gick min första fjälltur. Då följde jag med mormor och morfar och du vet, upp på fjället i Norge. Utanför Gol så var det lite fjällhotell där. Apelsin, varm choklad, du vet. Mm. Och då, allting var jättestort. Mm. Och mormor var så här glad, norska, ut på tur, aldrig sur. Morfar var svensk. Men det är nog mycket därifrån. Och då hade vi gamla träskidor med lös häl. Mm. Så det började ju hårt och då skulle pappa ta ut mig i puckelpist. Och det var ju, jag har sett någon gammal Super 8-film från där. Det ser så jäkla roligt ut. Man bara tumlar ner för. Och så hade man på den, det var innan antigliss-overallerna kom. Så att det var så här, så när jag ramlade så här, så röd overall som... Du vet, ramlade, du gled ju ner till botten.
Nollfriktion.
Gick ju fortare när jag gled på overallen än när jag åkte skidor. Så det var hård duvning liksom i fjällmiljö.
Men det är så att säga, det slog rot i dig.
Ja. Jo, men det här att hur kul man kan ha ute, speciellt uppe i bergen. För det lutar. Antingen är jobbet uppför eller så är det suveränt utför. Mm.
Det där, det var liksom det blev det som kom att styra ganska mycket av ditt liv sen.
Ja, det blev ju, och det har legat där hela tiden. Mm. Alltså det här fartet och glidet och sen windsurfing det, började jag med senare då.
Ja, men det känns ju rimligt om du är från Skanör och Skåne och sådär. Men är det lite kicken i det? Hastigheten och adrenalinet?
Eller ja, det här provar lite grann. Hur fort kan jag åka? Och så ibland så är det lite grann, du vet, man tappar kontrollen. Men det ingår ju. Mm. För att hela tiden hålla sig inför komfortzonen, då blir man uttråkad. Mm. Så jag var väl lite rastlös så där. Mm. Så förmodligen idag så skulle jag nog få en bokstavskombination. Men det är ju,
nu för tiden får alla en egen kombination.
Ja, man får ju det. Så... Men det fick man ju, på den tiden fick man ju lära sig hantera det själv.
Vad ville du bli då?
Jag ville bli barnläkare. Mm. För jag var riktigt pluggis fram till nian. Och då hade jag topptyg. Och jag gillade att ta hand om saker. Jag brydde mig mer om djuren än om människorna. Mm. Och främst utsatta, alltså barn och sådär. Så bli barnläkare, men gymnasiet så var det mer fester och skidor. Vi åkte ju iväg flera gånger per år med såna här billiga bussresor ner till Alperna.
Ja, för att där som växer man upp i Skåne så är ju Alperna inte så långt bort.
Nej, det är 10 timmar till Kufsteinpasset, så har du hela Tyrolen där. Och jag menar 15 timmar upp till Åre är inget alternativ.
Nej.
När du har hela Alperna. Och så är det på den tiden var mycket billigare i Alperna också.
Mm, just
det. Och annan kultur och... Och så innan man var 20 så var jag, innan man var 18 dessutom så.
Det fanns juridiska fördelar med att...
Ja, på kvällen där på kvällen. När man ska beställa någonting. Så att säga.
Mm. Du blev bra på att beställa på tyska.
Oh ja. Mm. Ja, men det var också en sak. Vi har alltid haft språk i familjen så man fick ju hanka sig fram på dålig grammatik. Både tyska, franska och ibland har jag enstaka ord i italienska och sådär.
Ja.
Och det funkar bättre. Ingen snackar ju svenska. Och engelska, gamla gardet snackar ju inte engelska i Alperna på den tiden på 80-talet.
Men det blir, jag märker det här är ju en liten kosmopolit in the making liksom. Lite så här, reste ner mycket och där att Alperna är ju ganska multinationellt ändå med som du säger med italienska, franska, tyska, lite engelska, retoromanisch.
Ja, och den är underbar. Jag har försökt prata med dem. Jag cyklade, ja det kan vi komma till sen, men jag gjorde ju en värsting cykeltur en gång när jag var 22.
Ja.
Och då fick jag ju pröva allt. Och jag hade ju ingen ordbok med mig, så det var ju bara att testa.
Ja, det är ett litet Europa i miniatyr, Alpländerna egentligen.
Ja, alltså det är så jäkla många kulturer som möts. Inte minst i Schweiz, då med alla fem olika språk.
Men hade du några, försvann de här barnläkarplanerna och det blev bara barundor i...
Man kan väl säga att de grusades av mig själv. Jag gick ut gymnasiet med värdelösa betyg. Mm. Jag hade ju inte ens 3,0. Jag hade inte godkänt ens. Det hade varit F. Wow. Ett antal F.
Mm.
Så jag insåg att fasen, det här, hela den här karriären med läkare, det är bara att glömma. Men då väcktes ju det här intresset för bergen. Berg, glaciärer, snö, äventyr. Det var nog gymnasiet som det vaknade till ordentligt.
Men var det för att, alltså, du hade inte ens tänkt på att det fanns att man kunde jobba med sådant, eller?
Nej. Inte chans. Jag bara tänkte att det här är bara pure pleasure.
Mm.
Så jag jobbade ju jättemycket så här fysiska jobb. ASG-terminalen i Malmö. Flyttkar. Möbelmontör. Mycket flyttfirma blev det. Mycket.
Men var det sånt du gjorde för att växla, liksom dra ihop pengar för att sen så omsätta det till åkdagar? Liksom?
Ja, precis.
Åkdagar och B.
Ja, precis. Det blir ju en religion nästan där. Göra allt. Spara på allt för att kunna sticka iväg. Jag vet, den billigaste resan vi gjorde då med Lion Alpine kostade 995 spänn. En hel vecka. Resa och boende. Men då borde man i någon litet skyffel någonstans.
Men fanns de här glaciärberg glaciologplanerna som du sedan mer kom och ägnade åt, sattes de också helt på paus under de här åren? För var det 7 säsonger i Chamonix?
Ja, det är det. Alltså allt ifrån då 6 veckor till 4-5 månader beroende på, för jag började plugga men jag kunde inte bli åkarskidor så jag hoppade över massa kurser. Så jag kom in på bananskal också på liksom geografin i Lund.
Ja, och så körde du mycket på distans och drog.
Ja, jag skrev ju liksom överallt och då fanns inga laptops eller datorer så allting var ju för hand.
Ja.
Eller och så skickar man in så någon skrev manus och kopierade det fysiskt då. Men det var en jäkla tur för att jag hade ju för dåliga gymnasiebetyg, men när jag kom till studievägledaren på geografiska institutionen i Lund, då hade min nuvarande fru då, vi hade ju träffats innan, hon började plugga och jag var flyttkar. Så efter ett tag tänkte jag att man kanske skulle testa vingarna. Då fanns det 1100 olika kurser i Lund. Och alla med samma orange-vita sån här informationsblad. Så bara såg jag geografi. Och jag hade geografi i högstadiet. Då hade jag Liv Wåhlin. Hon var världsmästare i golf. Hon reste över hela världen. Här så otroligt inspirerande berättelser från hela världen. Så när geografin satt ju sig. I och med när jag såg det. Jag tycker om att studera tropisk regnskog och glaciärer och öknar. Och jag bara, wow, kan man plugga det här? Och då kom jag, just det året hade de jättefå sökande. Så när jag kommer med mitt usla gymnasiebetyg så tittar han på mig bara så här. Okej, okay. Och så bara lyfter han på högen, stoppar in det underst. Välkommen till geografi. Och det där var min smala lycka. Jag hade ju aldrig kommit in på någonting annars. Så kom jag in på det och tänkte, nu ska jag göra visa. Och då... spetsade ju nästan varenda kurs för att tänka nu har jag en chans. Så då var, och det var mycket fältarbete. Jag har ju studerat sanddyner i Sahara och Lappland. Och. Men glaciologin, det var ju när jag pluggade här, då hörde jag talas om glaciärforskarna vid Stockholms universitet som höll till uppe i Lappland. Och det där lät så himla häftigt.
Men så det du började var alltså fristående kurs eller var det ett program?
Nej, fristående kurser.
Fristående kurser. Så att det var liksom grundkurs och sen så kunde man specialisera sig mer och mer. Och mer.
Ja, och det heter ju allmän geografi och det är ju tvärvetenskapligt. Så du läser allt ifrån ekonomisk geografi och människans utveckling och marknadsplaner till geomorfologi, alltså formerna i naturen, glaciologi, klimat, meteorologi, geologi. Mm. Alltså jordens fysiska förutsättningar och sen så människans då. Så allting ur ett spatialt perspektiv, alltså rumsliga perspektivet. Det är ju det som är geografins kärna. Så det var ett litet kärngäng då, så gick kurs efter kurs då. Så jag gjorde hela basprogrammet då på 1,5 år i Lund. Avslutade med, bodde i en liten arabisk by i Sahara.
Wow.
Och studerade sanddyner. Varför de låg uppe i bergen. Och det var ett mysterium för alla byborna i Sidi Bouzid och Sidi Ali Benaoun, som de här byarna hette. De sa att sanden kommer från bergen. Jag tänkte att det är lite konstigt, för det stämmer inte med bergarterna. För det var lerskiffer och kalksten och annat. Och sanden var ju liksom annat material. Och då började vi gräva i sanddynerna. Och då hittade vi så här kalkkonkretioner, utom vita små hundbajskorvar kan man säga. Långt ner i sanden. Och det är ju kalciumkarbonat, det innehåller ju kol. Och när det bildas, då sker nedbrytning, då kan du datera med kol-14-metoden. Så vi daterade dem hemma i Sverige, det visade sig att de var 2000 år gamla. Och för 2000 år sedan, då var det inget speciellt klimatologiskt skifte, men romarna invaderade Kartago. Och det har många hört talas om. Och Kartago, innan dess så levde araberna med naturen, de vandrade mycket beduiner, så de hade ingen stor belastning på naturliga system. Men det första västerländska system som kom i samhället, det var ju romarriket. De odlade upp hela Kartago, alltså nuvarande Tunisien. Det skulle bli en kornbod till då överståthållarna i Rom. Och då, genom att de gjorde det, tog de bort all vegetation. Så fort det började blåsa så drev ju sanden. Alltså blev enormt så här
jorderosion.
Och då blåste det här iväg ända tills det möttes av en topografisk barriär, alltså bergen. Då hamnade det där. Så det tog ett tag, nu låter det enkelt när jag berättar det här, men innan vi visste någonting så hade vi ett jättemysterium framför oss. Men det blev resultatet av, och det här blir min C-uppsats i geografi.
Wow. Så de hade rätt, byborna, såklart?
Byborna, ja, de sa att sanden kom från bergen. Det hade de inte faktiskt. Nej. Utan sanden kom ju från slätten nedanför. Det kunde vara 5-10 mil där bortifrån. Men det hade blåst och sen hamnat, deponerats. Och sen blekt, så gjorde det svårare då. Så vi gjorde massa såna mineralstrukturer och sandsiltanalyser. Och det var kul.
När man sen, nu hoppar vi lite friskt mellan ämnena, men ja. Det får ni stå ut med. Men sand och snö. Är det mycket snarlikt?
Ja, det är det. Alltså det är eoliska former, då, alltså vindpåverkade former. Det är, om du ser till exempel en svartvit bild från sandräffle eller små sandstrukturer och så snöskavlor då, eller sastrugi som man säger på ryska, de ser snarlika ut. Och det beter sig, när du ser hur det snö och iskorn rör sig i vinden, det är snarlikt med så här flygsand. Så det är jättemycket. Skillnaden är att sand smälter inte.
Nej. Och att jag antar att det finns en viktskillnad också.
Viktskillnad, absolut. Sand har ju en densitet på 3 gånger vattnets storlek, och snö har ju kan ju ha liksom en tiondel mindre.
Men kan det finnas liksom motsvarande, om man säger så här, alltså lavinrörelser i sanddyner?
Ja, det kan du ha, för du har fukt som binder sanden. Om det torkar ut och kommer belastning, då kan ju sand rasa. Mm. Eller det är egentligen skred när det glider längs en yta. Ras är ju fritt fallande. Mm. Tänk på det när du läser tidningen. Om det står ras, då ska det vara fritt fallande. Annars är det felbenämning.
Ett skred. Mm. Där ser man. Men berätta om Chamonix. Vad hände liksom? Berätta om dina första intryck och tankar och känslor kring när du upptäckte Chamonix.
Alltså, det var det häftigaste stället i världen. Jag hade hört talas om Chamonix från en gammal skidkompis som växte upp också i Skanör. En skater som heter Stefan Palm. Och han är idag bergsguide. Och,
exakt.
Ja. Men han hade varit där på en så här restresa med några andra kompisar, Lasse Åstrand och så några till där nerifrån, och kom hem och var så här, det här var det coolaste jag varit med om. Han berättade om en monoskidåkare som bara kastades ut för en klippa så här. Då var bara ena foten iklippt i monoskidan och så i luft, och så hade han en cigg i munnen med en
såklart
olaglig substans såklart. som han rökte i kabinen upp. Och så då i luften så klickar han i den andra foten och bara gör en etta i över 100 knyck nedför slutningen och sa att det här stället är coolt. Och jag imponerades av Stefans historia och tänkte att hit måste vi åka igen. Så att direkt när jag tog studenten då 1984 så jobbade jag hela sommaren, hela hösten och med som möbelmontör och jag körde lastbil och allting. Sen den 19 november då tog jag tåget ner med Anders Svensson, han är också bergsguide idag och bor i Le Chablis i Verbier. Och det tog ganska lång tid, men vi hade massa packning och bland annat bara från Genève till Chamonix så bytte vi 5 gånger. Och en av bytena var vi en masse och där var vårt tåg för senat. Vi gick bara ett tåg vidare till Chamonix så vi var tvungna att komma snabbt dit. Och det var tullhus och så att vi hinner inte. Så vi bara slängde grejerna över det här stängslet. Skidor, ryggsäckar och allting sprang in i tåget och då såg ju tulltjänstemännen oss och sprang efter tåget, men då precis då stack tåget så bara stod vi och vinkade så här. men det gick bra. Och då möttes vi i Chamonix, då regnade, det var kväll, då kom det några i... Det enda vi hade fått var ett vykort från Stefan och Kai Grönvall var med också, han jobbar i byggindustrin idag. De hade skrivit ett vykort till oss att ni kan få bo första natten på ett ställe som heter Le Belvedere i Argentière, en liten by ett par mil bortanför Chamonix. Så fine. Ja, vi kommer, så skickar vi ett vykort tillbaka. Ja, vi kommer med det här tåget. Och det här var ju, sen gick ju veckorna. Då var vår kommunikation 2 vykort. Och sen så när vi kom då stod de där i målarkläder. Och hämtade oss en gammal risig person och körde oss till Belvedere. Och så kom vi i samspråk med holländaren då Michiel som ägde Belvedere och hans vackra fru Nathalie, fransyska. Hon har hår ner till rumpan och alla var kära i henne. och det bar sig inte sämre än att vi fick jobb där, både Anders och jag. Men då var det ju kallt, det fanns ingen värme. Så vi hade 5 plusgrader i vårt sovrum. Så vi gjorde 50 armhävningar innan vi gick och la oss ner i sovsäckarna. Så var det is på insidan av fönstret. Det var det för, då, det här var ju tidigt i november så att då vi var där tidigt och efter den, och då lärde man sig allt, vad som, hur det går till som man är månadsskidåkarna och så har du speedåkare från Kanada då som åkte på 2.15 super-G-lagg. Så det var ju det, vi skaffade ju sådana här superlånga lagg så fort vi hade råd och åka så fort som möjligt. Det var liksom
grejen. Det var grejen.
Det var grejen. Inga svängar, så här pucklar var bara löjligt. De var bara i vägen. För farten.
Det är ju omöjligt att summera 7 säsonger i Chamonix. Men liksom, vad har du lärt dig? Liksom? Hur förändrades det?
Man kan säga så att jag var ju ganska orädd på gott och ont. Jag menar, testa hastigheter och vi skruvade ju bindningarna i botten 160 kilo fast vi bara vägde liksom kring 80 liksom. Och skulle man landa fel så skulle hela benet slitas av. Det är ingen snack om det, men det var bara att se till att vara tränad. Men ödmjukhet inför bergen. Och sen andra människor, andra kulturer. Hur tänker de liksom? Man hade förbilderna hemifrån. Liksom, ett litet societetssamhälle som jag dessutom kände att nej, det här är inte riktigt min grej. Så det var ju mycket sökande.
Mm.
Och speciellt, sen gjorde jag lumpen efter det 85-86. Som hundförare i marinpolisen i Karlskrona. Det var en äventyr bara det. Ubåtsjakter på den tiden.
Skarpt läge.
Ja, vi såg spetsnas med skarpladdar, alltså med automatvapen. Så det var skarpt läge. Men det är en egen historia.
Och då var ju ni som sagt där på... Kör på.
Ja, och det var ju lumpen då. Men sen året efter, då stack jag ner. Då hade... Det hände så otroligt mycket det här året 1987 och det är nog det året som har påverkat mig absolut mest i hela mitt liv. Min pappa blev sjuk 1986. Jag fick först en leukemi, sen en tumör. Och det blev aldrig bättre, så det tog ett år sen dog han. Och det blev kaos hemma och allting. Jag var äldst av 3 barn. Mina småsyskon gick i högstadie och gymnasium. Mamma blev ensam, pappa hade hållit i allt. Men när vi var klara med begravning och allting, då sa mamma till mig: Erik, jag vet att du inte vill något annat än att sticka ner till den kompisar som ni. Så du kan åka när du känner dig mogen. Så då, och med hennes välsignelse då, kände jag att jag packade grejerna och så drog jag ner. Och sen tog det bara så att träffa alla, Stefan och Fripp och Red Kai och hela gamla gänget och Anders. Och så tog det bara en vecka. Sen var jag med om en jättestor lavin.
I Chamonix.
I Chamonix. Och det här är ju en, det påverkade mig jäkligt mycket. För att vi var ute högt upp i Lavanché, heter det, alltså Skiers Left från Grand Montero, det här berget. Och det är ett kontrollerat off-pistområde kan man säga. Och det hade åkt guider där på förmiddagen.
Vad var det för månad?
Det var i, det var, jag kom ju ner 14 mars, det var 21 mars, okay. Klockan 10:10 på eftermiddagen. Jag har ju sett pistör och bergspolisrapporten, så att jag kommer ihåg det här. Men 10:10 så bara, när vi skrådde då högt upp, så bara hörde hur det så här, boom, small till. Och tänkte att fasen, var de spränger nära oss här. Och sen i nästa sekund så såg jag hur bergs, det var, vi var vid en jättestor bergskedja. Och den bergväggen då, den bara försvann jättesnabbt. Och det insåg att allting rör på sig. Det visade sig att det är en sprickzon då, det, brottkanten var 150 meter bred, ungefär en halv meter tjock då. Och då försökte jag förstaka mig ur, det gick ju inte. Man bara möljer ner i en oändlig snömassa. Och då insåg jag att jag måste bli av med skidorna.
Hade du satt dem på 160 kilo?
Ja, fast det är såna krafter där. Så jag bara vred allt vad jag orkade. Och då smackade jag ur mina skidor. Och då hamnar du alltid längst ner mot det hårda underlaget. Alltså, och glider på det så du börjar skrika i kläderna. Och så mitt när jag var där så, du vet, hjärnan jobbar ju febrilt.
Och, är du, förlåt, jag avbryter lite. Men är du rädd där då? Då är du medveten om vad det händer?
Ja, jag tänkte bara, det är en lavin. Jag vill inte dö.
Nej.
Det är en tanke i huvudet. Jag ska inte dö. För du vet, man tänker så här, farsan just dött, mamma är kvar. Hon skulle aldrig klara.
Nej.
Aldrig klara att jag stryker med här. Plus att jag har så mycket mer att utforska. Så det fanns liksom inte. Det gärna bara letade i alla arkiv. Och mitt när jag var där så hände någonting jättekonstigt. Det var som att om du har sån här jackpot som bara snurrar och sen tvärstannar den. Och den här enarmade banditen i mitt huvud, den stannade vid en artikel som jag hade läst i Åka Skidor 1981. Och den var skriven av Felix Sinclair Renard som var medgrundare av, som är ju en skidfotograf men också medgrundare till Åka Skidor. Och han hade intervjuat säkerhetschefen för alpina säkerhetstjänsten som hade testat olika sätt att ta sig ur laviner. Hur man nu gör det. Men då hade det visat sig att det bästa sättet var att rulla längs sin egen axel. Ungefär som du är. Rulla snett ut för sluttningen. Alltså inte rakt ner i fallinjen och inte åt sidan, utan snett ut för. För då den här rullningsrörelsen gör att du kommer upp i snölagren. Och den här artikelns essens kom upp i mitt huvud när jag var där. Så då började jag rulla och då märkte jag hur jag kom upp i snölagren. Alltså lättare, det är ju lättare snö mot toppen och tyngre längre ner. Och då kom jag högre upp. Sen bytte lavinen riktning så jag tappade orienteringen. Då hamnade jag längst ner igen. Och då höll den på att stanna precis när jag var där nere. Och då tänkte jag, nu är det kört. Nu har jag ju liksom massa meter ovanför mig. Men precis så var det så att jag stannade nästan. Men sen satte den fart igen över ett krön. Tänkte jag, nu är sista chansen. Så jag rullade allt jag orkade. Och precis när lavinen stannade och allting låser sig kring. Man har ju inte en chans. Det är sådana otroliga krafter. Precis när det hände. Då ploppar mitt huvud upp ovanför snöytan. Och då sitter jag där och har ju världens andhämtning. Och hör hur Anders Svensson då, som har missat lavinen. För han skulle slå en drill. Så han missar ju hela lavinen. Så jag fick upp en arm och bara visa att jag klarat mig. Och han började leta, satte på sin transceiver. Vi hade ju transceivers på den tiden, eller redan då. Och jag fick upp en arm, jag kunde gräva loss mig. Och när jag tittade upp, jag kände inte igen mig. Och det var, kommer jag ihåg så dåligt var vi var. Jag har fått en blackout. Men det visade sig att jag hade åkt med 600 meter under snön. Sen kom Stefan i nästa sekund i full fart. Så han bara frågade, hur är det med dig? Det är bra. Börja leta, jag hämtar hjälp. Och så hämtar hjälp. Ja, då var Totte försvunnen. Och det var en kompis som jag hade lärt känna där nere. En kille från Göteborg. Han var försvunnen. Så jag kom upp, satte på transceivern. Men det var en massa snöblock överallt. Jag hade förlorat båda mina skidor. Jag hade bara en stav i handen. Så vi började leta. Sen kom pistören. Det tog 6 minuter. Sen kom första pistören. Otroligt snabbt. Sånt jäkla proffs. Och det här är ju långt ifrån systemet. 6 minuter efter Stefan stack var pistören där. Började scanna hela lavinkäglan. Sen tog det 33. Och vi gick ju med såna här, du vet, skallgångar med
sond.
Med sond. Hundarna kom. Räcko användes. Men genom att alla hade räcko på sina pjäxor så funkar inte räcko. Det bara gav fel signal hela tiden.
Ja, det var för brett så att säga. Den var inte, den
ja,
var
nej, inte du kunde inte rikta på den tiden. Fantastisk svensk uppfinning, men det funkade inte här. Så det var transceiver som gällde hundarna. De hittade min ena skida. Då trodde vi att jag var tått och fick dem upp. Det var min ena skida. Då hade jag en skida på mig. Kunde glida ner för. Sen efter 33 minuter hittade vi Totte. Och då var han medvetslös. Så han skickades iväg till akuten i Grenoble med en gång då. Och så fortsatte vi, vi kom ner. Och det här var, då ringde jag mamma direkt och bara sa det att
det här har hänt.
Ja, mamma, det här har hänt, jag har överlevt. Men det kommer nog skrivas i tidningarna. Och det gjorde det, för de ringde den här pubben som vi alltid går på så söndagkvällar, Bar Le Savoy i Argentière. De ringde, Expressen ringde dit. Alltså fattar du vilken säpo kontakter de har. De visste att husen brukar gå hit på söndagar, hade de fått reda på via någon. Och så ringde de dit och intervjuade mig och sa att vad ni än gör, liksom var försiktiga med vad ni skriver. Expressens första sida blev kompisarna lurar ut Totte, och han dog ju 12 timmar senare. Så det var liksom vårt fel att Totte hade, så det var så massa felskriverier. Så det blev jobbigt bara det liksom, den biten. Men vi klarade oss, och ena skidan var försvunnen, andra staven var försvunnen. Så hade jag ett par andra skidor som jag åkte skidor resten av säsongen. Men det är lite roliga i historien, eller roliga, men jag fick ju åka hem till Tottes föräldrar och snacka med dem. Och det var jättejobbigt när, då i maj. Sen gick sommaren och jag träffade Ullis som jag är nu gift med. Så det hände också under den här säsongen. Men exakt ett halvår efter så stack jag ut på en cykelsemester ner till Europa med min gamla pojkcykel. Och då kom jag ner till Chamonix, tog 16 dagar ner till Chamonix. Det är 167 mil. Då tänkte jag att jag måste se om jag kan hitta skidan. Så jag klättrade upp på berget, var på 2700 meters höjd. Och precis där jag identifierade att jag hittades, där ligger skidan. Och då är den bilden jag skickat till dig, då hittar jag skidan. 200 meter nedströms, eller nedanför, så ligger staven. Så jag går ner med det, ner till Belvedere, och där sätter jag ihop skidorna, tar bort rosten, smörjer upp bindningarna, kan jag åka skidor på dem nästa säsong. Andra staven hade jag hemma, så satt jag på cykeln och cyklade hem via Italien och tunneln och via Alperna och hem, och då sätter jag ihop stavarna. Och det blev ett sätt för mig att knyta ihop liksom säcken kring den här storyn då. Men storyn var inte riktigt slut, för det var en som hade faktiskt räddat mitt liv, och det var Felix. Och han var bara en sån här guru liksom för oss unga, fattiga skibans, långhåriga och vet, lappade kläder. Så vad skulle han bry sig om oss? Så att han fanns bara där i periferin. Men 2016 då skulle jag ner till Chamonix igen och bara visa Olle, min son. Då skulle han ta studenten, jag ville visa honom Chamonix. Vi åkte ner och bodde på Belvedere, ett gammalt rum som jag hade målat själv. Och så tänkte jag att vi måste söka upp Felix. Så jag kontaktade honom och han sa att ja, men kom förbi, för jag har en story att berätta. Då välkomnade han oss. Vi fick varsin öl i hans häftiga chalé där uppe i Argentière. Så jag sa, jag känner ju igen dig liksom, men vi har aldrig snackat. Nej, men så berättade jag den här historien. Så jag vill tacka för livet. Så han fick en whisky som tack. Så det tog ju ganska många år innan jag fick verkligen tacka honom. Och det kändes så fantastiskt att få göra det. Och sen dess så har ju vi någonting som knyter samman oss. Just den här lilla storyn. Så läs skidtidningar, kära vänner, och kom ihåg vad det stod i artiklarna. Det kan hjälpa.
Man vet aldrig när man behöver en jackpot. Så.
Nej, en jackpot. ja.
Han är ju mycket på Kullan på sommartid, va?
Ja, i Mölle. Han har ett litet hus där med massa minnen från hela världen och odlar sina egna grönsaker. Och han är ju en gourmand och gastronom av, ja, av rang. Han kan ju allt om mat, verkligen. Jag vet att de intervjuade Felix på, de skulle på sån här skidsafari då under 80-talet. Och vad är det viktigaste du vill ha med dig? Så han, vitlökspress. Ja, då håller man sig frisk och det är gott till allt. Han är en otrolig personlighet, Felix, verkligen.
Mm. Belvedere. Visst, Savoy ligger precis mitt emot över vägen.
Ja, det är jättenära. Alltså, det ligger på samma sida av vägen. Savoy ligger på andra sidan. Det är en liten järnvägsövergång. Precis där, mitt emot stationen, ligger Barlo Savoy.
Ja, men för jag har nämligen bott på med UCPA.
Ah, ja,
just det. Ett ganska stort komplex. Och det är ju tvärs över vägen från Savoy.
Ja, det stämmer.
Men vi var alltid på Savoy på eftermiddagen,
kvällen. Ja, liksom. Det är ett fantastiskt ställe. Ja. Litet, trångt, och de har det här Croque Savoy, deras den där gratinerade stora bondbrödet med indränkt med vitlök och vin.
Man beställer sig pitchers, öl som bara seglar över publikhavet liksom från baren.
Och så. Ja, och Jean Luc, han drev ju det här många. Jean Lucs pappa drev ju det, sen dog han, sen Jean Luc tog över.
Okay, okay.
Det var sonen då, så han drev ju det här i många år. Så det var alltid, det var ju favoritpubben då.
Cool.
Men på samma sida, bara 100 meter ner, okay, snett mot Namastesport, som då drivs av en svensk där nere, Robban Asp. Där ligger Belvedere, och det har varit ett sånt här rittetapp som har varit riktigt så här skumrask ställe. Men Michel, han byggde upp det där väldigt personligt med hjälp av massa snickare och skibams.
Men vad jobbar du med under de här 7 åren i Chamonix? Eller jobbar du mer i Sverige och var ledig i Chamonix?
Grejen med Skibam är att inte jobba. Just det. Mm. För att då missar du de här fina puderdagarna. Så jag jobbade ju hjärnet hemma sommaren och hösten. Sen levde jag, men min första säsong gjorde jag med 13 400 kronor. Inklusive liftkort. Sug på den.
Ungdomar.
Ja, och då levde vi väldigt billigt.
Vad var du med om för... vi har pratat om Monoski och... 2,15 långa lagg liksom, med bindningar skruvade i botten. Mm. Vad var det för trender du var med om och upplevde liksom?
Ja, det trenden som var när vi kom ner, det var två gäng som var, eller tre olika typer i Chamonix. Dels var det den här alpinismen, det är alpinismens vagga sedan 1700-talet, sen Balmain och Paccard besteg då
statyn där på torget.
Ja, 1786 eller något sånt där. Var 3 år före revolutionen, så var de uppe på toppen med så här läderskor och stålskor och läderskor och du vet, vadmalsbrallor och hamparep. Idag används ju hampa på ett annat sätt i Chamonix. Ymnigt. Även på den tiden, eller kanske speciellt på den tiden. Men då fanns ju då de här alpinisterna, det var ett gäng, och så har du då de här extremskidåkarna, och då var det Patrick Valençon var ju då guru, och så svensken Peter Sandström, han var den första svensken som har varit där, men vi kom ju dit 84, så vi var väl i den Felix hade varit där innan, men vi var den så här första tidiga så här utforskande unga skidåkare som började åka dit. Långa skidor inspirerade av kanadensarna. Sen fanns det puckelgäng som kom, men det var mest från Verbier. Mm. Så när Verbier-folket kom, då hängde de i puckelpisten. Men vi ville åka på de stora bergen. Så det var en liten rivalitet mellan, och Verbierna, de var superduktiga på puckel och slå volter och allt sånt där. Mm. Men vi tyckte det var tramsigt. Every turn is a sign of fear. Det var vårt motto. Så det var snabbt, och det var ju med toppluva vi hade solglasögon. Det var inga goggles eller hjälm eller något, inga ryggskydd. Det var bara fullt ös. Sen kom ju då puckelåkarna, då kortades skidorna ner. In på 90-talet började de här timglasskidorna komma, så var det lite mer lättsvängda. Och vi tyckte det var lite fusk. För då sådana som inte var skidåkare, då kunde de börja åka överallt. Mm. Sen kom snowboardarna, också då sent 80-tal, va, med Martin Otlind i spetsen. Han var ju ett galen. Gammal klättrare, supervig, kunde stå i split och spagat och gjorde mest fantastiska grejer. Så han hamnade på många omslag på åkarskidor. min second of fame var när jag jobbade med Tom Eriksson, en kanadensisk fotograf. Så han tog ju lite så här foton. Man fick ju gratis prylar, kläder och skidor mot att man åkte. Och då fick han in ett omslag eller sån här uppslag i Powder Magazine. Och det titulerade med Best Swede. Så alla hemma trodde att jag var den bästa skidåkande svensken, som ju är helt fel. Det var bara det. Det var bara en cool bild.
Men det är ju fett att vara med som åkare i Powder Magazine.
Mm, det var, och jag var med en annan gång till också faktiskt. Plus den här subscription då, den här, det var en sån här som man kunde riva ut. Alla dem, det var en bild på mig. Men det såg man ju inte, det fattar man inte. Det var bara jag som kände jag.
Men den där Best Swede-bilden, den har du, det är en av de bilderna du har skickat mig.
Eller? Ja, just det. Mm. Jag tänkte det var lite rolig.
Den ligger nu på hemsidan. Kan ni gå in och kolla på den på hemsidan?
Ja, just det. Då hade jag lite längre hår än nu. Och då, ja. Så det var fantastiska dagar.
Vad, det här gänget från den tiden, du har redan droppat några namn. Mm. Kai och Stefan. Mm. Och så. Är det här människor som du fortfarande står nära idag?
Oh ja, absolut. Mm. I högsta grad. Det här knöt ju samman oss något otroligt. Och det roliga är att av oss fem då som drog ner då, så har ju då Stefan Palm blivit bergsguide. Och han bor ju ner i Chamonix med Pia då. Pia Kinander, som nu heter Pia Palm sen de gifte sig. Och det är ju en känd skidåkarfamilj. Max Palm är ju grym liksom.
Som nu vann, den yngsta någonsin som vann NM.
Ja, 16 år och brädar alla vuxna i NM. Så han är ju, har ju ärvt liksom allt det här. Och Pia, hon var ju aktiv skidlärare. Hon vann skidlärar-VM i USA. Wow. På sin tid. Så hon är nog den alltså, bästa och duktigaste, tekniskt duktigaste skidåkare jag har sett. Liten tjej, superstark. Och Robina, hon var ju, tävlade ju på högsta nationella nivå i portar när de bodde i Serge Chevalier. Så de är fantastiska. Sen så Anders Svensson från Göteborg, han är ju gammal seglare, så han och jag, vi har haft jäkligt kul på somrarna. Han är ju då erkänd i det här Verbier, han är ju med i Verbiers guidebyrå, bor i Le Chable med Ia, sin fru, och hon är då också skidlärare. Och deras barn är ju fantastiska skidåkare. Sen har du Palle Frobe. Han är galen. Honom har jag klättrat jättemycket med. Både is och klippa. Han blir också bergsguide. Och nu är han bergsguide och brandman. Mm. Så han varvar det här. Så han brukar hela våren, då är han uppe i Abisko och guidar med Stefan. Och då brukar Anders komma också. Så att det är ganska kul hur de här gamla gänget liksom
hänger ihop.
Så vi, våra vägar kommer alltid korsas. Och sen Fredrik Lindgård, Fripp Lindgård, är en av mina absolut bästa vänner. Han blev inte guide, utan han nu håller på med filmer och äventyr och sånt där. Han bor här uppe i Stockholm, så vi umgås då. Och vi hade gemensamt hushåll också. Fattiga båda två.
Vad fanns det för... Hur ska man säga? Vad fanns det för parallella framtida möjliga versioner av Erik Huss där och då?
Åh, du, jag ska säga att på den tiden, jag var ju superlycklig när jag var i bergen. Men när man kom hem, då fick man ju en homecoming blues av rang. För jag tänkte, alla andra började plugga, du vet. Jag hade karriär, började tjäna pengar. Och vad hände med mig? Jag var en fattig skibam och som älskade att klättra och åka skidor och gå på tur. Så jag, ett tag så tänkte jag att jag vill nog börja, för de börjar på turist- och sportlinjen, både Stefan och Anders och ett gäng andra.
Alltså uppe i Kiruna?
I Kiruna, ja, på Malmfältens folkhögskola. Det var där de träffade Ia och Pia. Mm. Nu ska jag inte berätta deras kärlekshistoria. Men
det blir ett annat avsnitt.
Nej, det är ett annat avsnitt. Men då, och jag var tillsammans med Ullis då, vi träffades ju 87. Så jag fortsatte ju säsonga, men ska jag bli bergsguide eller ska jag bli något annat? Men jag hade ju den här lite nördiga pluggådran i mig. Så det var nog det som gjorde att jag drogs ut i bergen, men sen blev det ju geografin och glaciologin. Men på den tiden, jag hade ingen aning. Det var som en flaska som snurrade, som aldrig stannade. Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra.
Men då erbjöd ju, alltså geografin erbjöd någonting att du kunde save face, så att säga. Att ja. Du liksom ändå kunde liksom kombinera en akademisk utbildning med, men ha så att säga, både bokstavligt och bildligt talat, ena foten kvar i bergen, så att säga.
Ja, och det var kärleken till bergen som tror jag hela tiden som var det här. Så nu har jag till och med när jag, vi kommer ju till mitt företag nu kanske, men det är mer och mer så börjar jag försöka ta jobb i bergen, i bergsmiljöer.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Du hamnade i Tarfala. Gjorde du praktik där, ja, eller var det någon slags kurs?
Just det, Tarfala. Nej, men det var Tarfala kurs. Det var med Pelle Holmlund. Han var professor i glaciologi på den tiden.
Det var innan Ninis, eller?
Ja, innan Ninis. Han var ju King of the Hill. Han var ju gift med Anna Schytt, som är då vars pappa Walter Schytt, som amanuens 1946 tillsammans med, vad heter han nu? En annan amanuens. De hade var på uppdrag av Hans Ahlman, som var professor i geografi sen i tidigt 1900-tal. De kom till Tarfaladalen 1945 och såg den här dalen med 5 glaciärer som rann ner. Mm. Och det fanns en liten jock och det fanns ett ställe där man skulle kunna anlägga en, någon form av fältstation. Då bestämde de sig att här ska vi då börja. Och sen 1946 så började man mäta massbalansen, alltså hur mycket glaciären växer och smälter. Och det är världens längsta massbalans idag. Det finns ingen glaciär i världen som är så väl utforskad. Och då kom jag in på en fältkurs i glaciologi. Och det här var sommar 1992. Då hade jag pluggat, kommit till Stockholm, börjat läsa glaciologi och statistik och biologi och massa annat. Men den här kursen lät ju superhäftig, så jag kom in på den till slut. Och då var jag högt i hela den miljön. Så, och där var jag ju större delen av 90-talet. Och fick upp amanuens. Sen fick jag, ja, sen blev jag rekryterad till Antarktis, men det är ju en egen historia.
Just det. För jag har ju intervjuat Ninis i den här den äldsta byggnaden, den som står kvar så att säga efter det har ju hänt
både Prismat, va?
Ja, exakt. Mm. Väldigt vacker byggnad. Så där inne har jag suttit och intervjuat Ninis första året jag gjorde basket typ.
Ja, coolt. Ja, det är ju, den klarade ju stormen. Precis. 93 där.
Exakt.
När det blåste upp över 80 meter per sekund. Ja. Då halva stationen
innan mätutrustningen typ gick sönder i stort.
Ja, ja, den blåste sönder. Mm. Och vi fick ju, mitt första jobb var att jobba på stationen som stations, vad ska jag säga, inte ansvarig, men jag höll i det praktiska på stationen med mätningar på glaciären. Så hade jag ett gäng forskare som bodde där. De skulle ha mat, jag fick laga mat, fixa skotrar, mäta glaciärerna. Ett Peter-gäng, Peterbygg, det var en far och son och såger som då de snackade Peter-mål, så jag fattade inte ett ord. Och de byggde upp hela stationen efter det här. Och bastun hade ju exploderat i vindstöten och låg som en plym upp över fjället. Och det värsta av allt, det var i den här stormen då, det var en container som var då flera meter i stor, full med bråte. Och tom vägde den 1,3 ton, så var den full med bråte, så det var ju säkert 2-3 ton. Den hade studsat ner som en tärning 1 kilometer ner i dalen.
Helt sjukt.
Så att, rätt kraftiga vindar kan man säga.
Ja.
Och den var helt demolerad. Och då fick min uppgift då var att hjälpa till att bygga upp stationen igen.
Wow.
Och det var 93 då. Så att, det var
det är häftig plats.
Mm. Ja, du har ju varit där.
Ja. Ja, både på STF-stugan och i stationen.
Ja, STF-stugan är ju fantastisk vid sjön där. Ja. Rekommenderas varmt. Och då får man verkligen Svalbard-känsla.
Mm.
Det är ju exakt samma klimat uppe i Tarfala som vid havsytan i Svalbard. Mm. Så det är ett lätt sätt att få arktisk känsla.
Mm. Men ska vi pricka av Sydpolen?
Just det, ja precis.
För det var det under studieåren eller var det färdig då?
Ja, nej, jag drog ju på det så att säga. Genom att jag sköt upp alla vårkurserna så hade jag dem i liksom ryggsäcken då, ofärdiga. Så jag blev inte klar förrän 97. Precis 2 veckor innan min son skulle födas. Men under en av åren i, det här var då... det här var vintern 91-92. Då var jag nere i Chamonix. Vi bodde ju lite så här chalé vid parkeringen på Grand Motet. Chaussalé heter det. Madame Simon. De var enka och hyrde till oss. Och så ringde det på telefonen. Och så sa någon, om det var Palle eller Stefan. Så här, du Erik, det är en professor här som vi pratar med dig. Jag bara, va? Ja, hej, det är Vibjörn Karlén och han var ju då klimatforskare och king of the hill när det gäller dendroklimatologi och höll på med mycket antarktisk forskning och sa, du vet vad, vi ska ha en antarktisk expedition nästa säsong men vi behöver en reserv för det är så riskfylld expedition så vi behöver en reserv. Skulle du kunna tänka dig? Och jag bara, va? Jag? Och jag hade ju precis som börjat med glaciologi men han tyckte väl att
kombinationen med att du ändå hade någon slags alpin...
Ja, jag hade ju alpin erfarenhet och var väl så här ganska råstark och lite envis och gillade goda skämt. Så att, så han bara, för fasen, superkul. Och så kom jag hem då på våren och då direkt så skulle jag med på ett träningsläger i Arvidsjaur för alla expeditionsdeltagare, logistiker, bandvagnstekniker, läkare, du vet, forskare från när och fjärran från 8 olika länder. Och träningsläger en hel vecka. Vi tränade på allt möjligt. Vi fick lära oss sy och samband och allt sånt. Och då medan vi var där så kom det fram till att det var så högriskprojekt. Så de sa att om jag skulle sitta hemma i Sverige och vänta på att vara reserv, då skulle det vara för stor risk. Så att han frågade att du skulle kunna tänka dig följa med oavsett. För det finns massa projekt där du kan jobba. Och jag bara ska tänka en sekund bara. Yes. Så då blir det klart. Så då blir det hård träning. Så jag tränade ju fysiskt, läste på mig med allting. Du vet, det är en kontinent som är... Det är inget är lika där nere. Den är stor som hela Europa, Medelhavet, Nordsjön, Norden och Ryssland fram till Uralbergen. Och så sticker det bara upp enstaka bergstoppar. Så är det mellan 3 och 4 kilometer tjock is. Och det är torraste luften i världen, torrare än öknen. Och ner till 90 minusgrader på vintern. Och så mellan 30 och 50 minusgrader på sommaren. Så ja, varför inte? Något som är toppen ställe.
Man slipper myggen, tänkte
jag. Man slipper myggen. Så det blev, vi for iväg då 28 november 93.
Under sommarhalvåret.
Sommarhalvåret, det var ju våren då. Sydvåren, så att säga. Säsongerna är ju tvärtom där nere på södra halvklotet. Då flög vi från 8 olika länder ner till Kapstaden, så hade vi en vecka där vi bara bunkrade båten, Polar Queen, 75 meter lång norsk båt med helikoptrar, bandvagnar, skotrar, bränsle, mat, sjukvårdsutrustning. Sen var det ju, från Kapstaden är det ju 4000 kilometer ner till isbarriären. 400 meter, 2 veckor med båt. Första 3 dygnen bara ligger och kräks. Och försöker
överleva. Roaring 40s, är det inte det?
Roaring 40s, Screaming 50s, Furious 60s. Och det blir bara större och större vågor. Vi hade ju som mest 30 meter höga vågor. Och då rullade det rätt ordentligt. Och den här båten var gjord för att bryta is. Och den rullade ju som ett nötskal, som en liten barkbåt i de här vågorna.
Så det var... med, vad säger man, deplacement. Alltså med vikten med alla bandvagnar och allting.
Ja, ja absolut. Och det var ju packat långt ner som möjligt så att du inte blev överviktig där uppe. De enda som klarade sig var finnarna. De satt och drack vodka och whisky uppe i mässen. Och inte en finne blev körsjuk. Det är något genetiskt där. Det var asroligt och kockarna vid Garva, så han, den ena kocken, han var helt galen. Han spelade Blue Sweet Shoes på gitarr, en felstämd gitarr, och han kunde inte sjunga. Och att det var så roligt, så vi garvade, jag höll på att få magkramp, tappa andan. Men i alla fall, så kom vi fram dit, och det var ju mycket, mycket borrning, så jag mätte då isrörelser med Jens-Ove Näslund, och mycket glaciologiska isrörelseprojekt. Sen var det en del av expeditionen som skulle upp till till Sydpolen och bli avbytt av några, men de kom i ett sprickområde och fick vända. Så att dels hände det att de fick vända, och dels började vår del av expeditionen ta slut efter mellan sex och åtta veckor. Då skulle jag fara hem, men de behövde ju en som kunde borra is. Jag hade borrat is i Tärfalla med pik och borren då. Och jag hade ju inget annat som väntade hemma än min flickvän och Ullis. Men medan det här hände så var vi också tvungna att åka upp och hämta ner, för vi hade lånat en finsk bandvagn som heter Sisu. Den var 2 veckor försenad, så vi flög sig upp till Polarplatån, jag och Jens-Ove, och så skulle vi köra de här bandvagnarna tillbaks. Då hade jag och Jack Berg, en legend i klättervärlden, han var alpint ansvarig. Vi hade satt den här GPS-turen, och jag var kunde GPS, han kunde säkerhet. Så vi åkte med skoter då, 70 knyck så här, och så stannade vi med jämna mellanrum och la GPS-punkter. Och så skulle vi bara följa den här vägen tillbaks. Och då hade vi kört från Högplatån, som är 3000 meters höjd, genom Kibergdalen, som heter Bergs Hemifrånfjäll, det är en stor fjällkedja i Antarktis där vissa toppar sticker upp. Och då följer vi leden, och när vi kört nästan 20 timmar i sträck, vi börjar närma oss Svea då, det är 2 hopsvetsade containrar som är en liten bas ytterligare 30 meter in i land. Då rätt vad det började dra igen lite snö sådär, så bara såg jag baksidan på Nunatak. Och Nunatak, det är ju berg som sticker upp ovanför sådana eller Eskimo-term. Eller Inuit-term, ska man säga. Och då bara såg jag baksidan på de här utvedshorstarna som de hette. Och då anropade Jens. Jens, ser du vad jag ser? Vi ska inte vara här. För vi visste att det var ett stort sprickområde ovanför där. Så vi är fel. Så på en given signal så sa vi bara att okej, vi tar 90 grader sväng nu. Och så kör vi, för vi har kommit för långt söderut från leden.
Trots att ni låg på GPS-rutt?
Ja, det som var felet upptäckte vi då, både Jack Berg och jag. Men det var ju mitt fel egentligen. Vi hade lagt GPS-punkterna för glest. Så vi hade åkt i en stor båge. Men du tappar orienteringen när det är så enorma vidder. Du vet, du ser ju 200 kilometer frisikt. Det är som att om du står på ett berg så skulle du kunna se till Borlänge. Och du ser detaljerna på kupolen i Borlänge. För det är så ren och torr luft. Och inget hinder. Det gör att du tappar helt fattning på tid och rum. Vad du är van vid. Så vi hade ju lagt dem för glest. Men vi skulle åka ner, och så tog det bara någon minut när jag hade kört.
Förlåt, är det på skoter eller bandvagn?
Nej, det är på bandvagn. Vi satt i varsin bandvagn med stort släp bakom. Och bandvagnen väger 6 ton och sen så då ett släp på 13 ton efter. Och så körde jag, och då genom att jag låg före och så tog vi 90 grader åt vänster, då blev det så att helt plötsligt var Jens-Ove före mig och jag skulle ansluta till hans spår. Och när jag var 10 meter från hans spår ungefär, så bara hörde det braka till. Hur allting bara rucka sig och min bandvagn bara reser sig upp mot himlen och börjar dras bakåt. Och då fattade jag att jag åkte över en snöbrygga som har brustit. Och jag vet ju att sprickorna i Antarktis, de är inte bara 20-30 meter djupa, utan dubbelt så djupa. Och det blir kallare ju längre ner du kommer, i motsats till tempererade glaciärer. Så jag bara tänkte att...
Och det finns inte mycket till räddning?
Så. Nej, ingen räddning. Och resten av expeditionen hade åkt därifrån, så vi var ensamma, en liten grupp. Så att vi... den reste sig, gled bakåt och sen bara stannade den på kanten.
Det är som det är precis som i en dålig amerikansk så här, Mission Impossible-film när de sladdar med bilen ute på och sen så liksom verkligen stannar precis på.
Precis, och så bara reste den sig och så bara stannade den, och jag försökte köra framåt. Men jag märkte att jag kom ingen vart. Så jag bara märkte att jag stod där.
Och du vet inte, i det läget så vet du inte om det är för att, så att säga, kärran har slagit i botten eller i motsatt vägg eller... vad det är som har gjort att
nej, jag visste ju ingenting. Det var det små rutor ut åt sidorna. Det började dra igen med dåligt väder. Jag bara såg allting lutade. Så jag bara körde på och det gick ingenting. Så jag bara, du vet, satt i friläge. Och genom att den stod vibrerade så tänkte jag, vågar inte att om jag nu står här, så satte jag av motorn. Och så till slut hittade jag då den här VHS, för den hade hoppat ur radion hade hoppat ur fästet och hamnat under stolen. Så innan jag hittade den, den här stressen man har, ska jag dö nu eller kommer jag överleva? Så hittade jag den, så bara, Jens-Ove, du, jag håller på att åka ner i en spricka. Och då bara, så, han har ju varit antarktisk innan, så han bara, du, öppna dörren och hoppa ur snabbt som fan. Så öppnar jag dörren, då bara ser jag ner i en svart avgrund som är, jag ser inte hur djup den är. Så stänger jag lite försiktigt och säger, du, det är ingen bra idé. Jag hänger på kanten här. Okej, ta det lugnt. Försök ta det ur på något annat sätt. Ja, jag får vara kreativ. Klart slut. Och då sitter jag där. Och jag är på, jag ser hans spår 10-15 meter till vänster. Och jag är på fel sida av sprickan. Ensam. Så jag bara tänker efter, ta ett djupt andetag. Och då kollar jag bakåt så här. Då ser jag att min framvagn hänger på kanten. Släpet står på en snöbrygga som är bredare än släpet, som väger 13 ton. Mellan oss är det bakvagnen och den hänger i luften, vänd 90 grader och dinglar. Och den då drar ju oss ner, men nu står ju allting stilla. Så jag bara snabbt som fasen tog på mig polarstället, rörde mig ganska långsamt i den här kupén. Ryggsäck, sovsäck, det var termos och bara gick upp. Det är en taklucka då.
Förlåt, hur många grader lutar vagnen?
Allting lutade säkert 20-30 grader. Så man rörde sig. Liksom. Ja, det var huller om buller där inne. Liksom. Men jag, och all alpinutrustning hängde ju i bakvagnen som hängde där och dinglade. Så jag, där kunde jag inte gå ut. Så jag fick ju då gå upp på taket och överskåda. Och jag såg att det fanns en liten del av den här bryggan, snöbryggan.
Så du har ingen yxa, du har inga stegar?
Nej, jag hade en isyxa hade jag. Inga stegjärn. För allt det hängde i apina lådan som var i luften.
Dåligt packat.
Det här, jag hade inte riktigt tänkt att det här skulle hända. Nej. Det var inte så jätteplanerat. Så då, jag gick upp där, men så kom jag fram till att det fanns ju en del av snöbryggan som var obruten framför bandvagnen. Så jag tänkte, om vi chansar, om jag går över där, men gå vågar jag ju inte. Så jag hittade ju en sån här plastbår som jag kunde fälla ut. La den på höger sida av bandvagnen, för där var det fast mark. Det var is där. La den där på med ryggsäcken och så hade jag fäst ett sån här spännband, du vet, som man spännrem, i takräcket på bandvagnen och så höll jag i det. Och så började jag dra mig över snöbryggan på den här båren då, för att fördela trycket. Och om jag skulle rasa ner, vill jag ha något att hålla i och kanske kunna ta mig upp med en hand och isyxa. Men om allting rasade ner,
då vill du inte sitta.
Jag vill inte vara inknuten, för då skulle jag dras med som en tepåse liksom. Så att jag höll i det här, och det var den där minuten som det tog då, var, man lyssnar ju rätt noga på snön, vad som hände, om man säger så.
Du var ganska närvarande i stunden.
man var rädd, det gick inte att tänka på något annat. Utan jag drog mig ner, sen till slut så kom jag över, kunde släppa det här, och då kom jag ner till hans spår, och han var ju ett par hundra meter framåt och stod och väntade.
Vilken tid på dagen är detta?
Det här var, tiden går,
solen, och på en höft liksom så här.
Ja,
det är ju
eftermiddag, polar, du vet, solen går bara runt, så det, vi valde svensk tid, men solen är ju bara olika riktningar, men det kom ett oväder, så det var ju whiteout, så här, dålig sikt, men säg på eftermiddagen tror jag det var. För vi startade dygnet innan, var varit igång 20 timmar, ja, men någon gång på eftermiddagen, och så kom jag till det här spåret, och det var ju så här 70 cm breda larvfötter, och det, jag började räkna då så hur många ton per ytenhet, och bara räkna ut att om jag då, som kanske väger drygt 100 kilo med min packning, om jag börjar gå, så har jag nog större tryck per yta om jag går. Så jag tänkte, jag ligger kvar på den här båren, och så drog jag med mig isyxan då. De här, det var ett par hundra meter då. Några decimeter och tag. Så det tog ett tag.
För faran var ju inte över, du var ju fortfarande på samma område.
Det var bara sådana här tigerränder överallt med sprickor. Så jag drog mig i hans spår, som uppenbarligen var safe för bandvagn och eventuellt för mig också om jag drog mig. Men det var ju också nervöst liksom. Jag skulle ju kunna rasa igenom där också. Så jag drog mig till honom och sen när jag var 10 meter kvar, då slängde jag ut ett rep, så drog jag, hjälpte han till att dra in mig då.
Men det var inte så att du var säker bara för att du satt i den vagnen, för den var ju fortfarande
nej,
på min
nej, vi var mitt i den här marken. Vi visste ju inte alls vad som var framöver. Det kunde ha varit ett krön framöver med jättesprickor eller till höger vänster. Det enda jag visste var att kommer jag till honom så står den förmodligen på safe ground. Mm. Så då kom jag dit. Men då hade jag varit så jära. Jag hade fått sånt adrenalinpåslag. Och det är det som händer i kroppen då. Att man vill göra av sig med onödig ballast. Så då innan vi gick in i värmen i kupén var jag tvungen att bara dra ner brallarna och la den största dinosaurieladdning som jag någonsin har lagt i hela mitt liv, som bara smälte ner så här i snön, du vet, som en smält mina ner i evigheten. Och det var all ångest, kände jag. Det var så här 5 kilo ångest benfritt som bara liksom låg där och försvann. Så Jens, han stod där, han var ju skärrad, så stod han och asgarvade samtidigt. Det lät så jävla kul. Så jag bara, tack, så nu kan vi gå in.
Hade lite... Förlösande på mer sätt.
Det var jäkligt förlösande. Så underskatta aldrig en god sittning. Dassfriden får aldrig försättas i fara. Och så in där och så började vi ringa runt där. Då var det ett finskt team som var i närheten av Abo. Eller den här som kom från Abo som råkade befinna sig i Svea. Med några norska forskare. Så vi bara ringde dem och de var luttrade. Så bara, ja, vi kommer och lättar upp er. Ja, men var försiktiga, vi är mitt i en sprickområde. Jag vet, han har varit där innan. Så de då följde leden ända tills de kom till vårt spår och följde samma track, följde vårt spår. De visste att vi hade klarat oss. Så följde de oss backtracking. Så kom de efter 2 timmar ungefär. Och när de såg deras bandvagn som då var 2 veckor försenad och hängde där på kanten i till avgrunden och så här, då bara tände han en cig, han rullade och lutade sig mot skoten, säger han så här, ja, det här ser ju intressant ut ju. Och jag känner mig så jäkla dum.
Ja, det är lite nog... så här repa svärfars nya bil gånger 100 liksom.
Gånger 100. Oh, men det, historien slutade väl, för vi tog bort de här lämmarna på det här på släpet och förankrade med vajrar och allting så att den inte skulle kunna röra sig. Sen åkte vi tillbaks och då en norsk forskare, en kvinnlig forskare, hon har gjort god mat med konjak och allting. Alltså jäkla vad den här maten. Det var som att jag hade fått en chans till i livet. Andra gången jag lurade döden på riktigt. Och då fick vi god mat, sen klarnade upp, sen kunde vi få två andra bandvagnar som kom med Jack Berg, de var kvar på platån, kom tillbaks, kunde förankra, dra upp allting. Och det enda som hände var att den bandvagnen vi hade lånat, det var en liten båge som hade böjts, vi fick upp allting, startmotorn var sönder, så man kunde inte stänga av den här finska bandvagnen innan olyckan. Efter olyckan funkade startmotorn. Den behövde chockas lite. Och så lämnade vi tillbaka den i bättre skick. Så det kändes ju rätt gött när allt kommer omkring. Ja, nej, så det. Och sen stannade jag kvar då och provborrade. Gjorde massa provborrningar och så gjorde vi isdynamiska studier. Och utifrån de här studierna så bestämde man senare var den här djupborrningen Epica skulle göras. Och då bestämde man sig, man borrade och kom hela vägen ner till botten. Det var några år senare, europeiskt projekt. Och då kom man 800 000 år tillbaka i tiden.
Helt sjukt.
Och det är alltså 8 istider. Och under många år, fram tills nu, har det varit världens längsta klimatserie. Så en liten uppoffring, men det känns jävligt bra.
Wow.
Och den har jag själv använt som referens nu när jag utbildar folk i glaciologi och allt vad det kan vara.
Det blir ju en bra, så att säga, passning till nästa segment av intervjun. När började, så att säga, citat, miljötänket bli en grej för dig?
Alltså åka ner till Antarktis och du vet, de här gör jag med 25 liter diesel per timme. De här bandvagnarna. Så då började vi diskutera om Antarktistraktatet, skydda Antarktis i 50 år. Jag hade ju hela tiden här, jag har ju hur mycket djurböcker som helst hemma, så jag älskar ju djur mer än människor nästan. Men då blev jag vaken, men framförallt var det via geografin. För en av mina första böcker av Andrew Goody heter Human Impact on the Natural Environment. Och när man får läsa då om all forskning om hur vi har påverkat planeten, biosystem, vatten, hav, luft, allting. Och inser att vi håller ju helt på att förstöra den här vackra planeten. Jag älskade verkligen naturen. Och det blev en ögonöppnare. Och då när man läste om kärnkraftsolyckor och du vet allting. Jag engagerar mig i Greenpeace. Jag bara säger, vi måste göra någonting. Och det var, jag blev lätt deprimerad, för det var så mycket information på en gång. Men sen har jag då genom åren fått liksom distans till det här, så att vi måste göra någonting. Så att då via glaciologin och förstående för klimatfrågan och ser naturliga variationer, så nu stiger ju temperaturen 170 gånger snabbare än normalt. Och det är ju det som är the big issue, så att säga. Men då, så mycket via djuren, alla fantastiska, alltså kärleken till allt det vackra, hur det håller på att gå förlorat. Så mycket kärleken som har drivit miljöarbetet.
Men då jämfört med idag, om man ska prata liksom det mediala och det folkliga, så att säga, uppvaknandet, medvetandet, debatten, whatever liksom. Det är en ganska stor skillnad, eller?
Det är en jättestor skillnad. Alltså, på den tiden fanns ju ett antal miljönördar. Alltså, från Rachel Carsons Tyst vår på 60-talet tills på 80-talet när jag höll på, och sen 90-talet. Då var det fortfarande en liten klick med såna här konken miljönördar som då hade lustiga figurer, pottfrilla och näbbstövlar ungefär. Mycket sådana.
Fältbiologer.
Mycket fältbiologer. De var jättekunniga. Men det var väldigt få som kunde identifiera sig med dem. Så att det var ju polariserat, inte politiskt, men liksom det var de där nördarna som brydde sig. Och de hade svårt att få gehör. Men å andra sidan påverkar vi inte planeten så jättemycket med vår livsstil och konsumtion och resor. Det lustiga är att ju mer medvetna vi har blivit, för det var under 90-talet som den stora medvetenheten kom in, där back to nature, efter 80-talets glamdagar med fria kontokort och juppinallar och allting. Så 90-talet blev åter till naturen, naturfärg kom tillbaka i modet och allting. Så ju mer vi har lärt oss, desto mer släpper vi ut. Så att vi har ju en extrem sån här totalt ologisk dissonans som ju då kallas i sån här beteendekretsar. Alltså vi vet om, men vi fortsätter ändå göra. Och det där är ett mysterium.
Nedslag 2020 nu då. Var befinner vi oss, tycker du? Summera läget.
Du vet vad, jag satte mig innan jul genom att jag hållit på med miljöfrågorna så länge. Så jag tänkte att ja, men jag borde ju lätt kunna summera. Vad har hänt nu senaste decenniet? Vad ser vi oss framför? Men jag kom lite till skott. Jag kunde inte, det är så mycket som händer. Det är två tankar i huvudet. Dels är det hemskt vad som håller på att hända med planeten. Bara nu bara kolla på Australien. Det är bara ett exempel. Vi har 15 olika tipping points som håller på att liksom passeras runt om i världen. 9 av dem håller vi på att passera. Johan Rockström, och de skrev en artikel om det här. Samtidigt så är det massa innovationer och medvetenhet som vi aldrig haft innan. Varenda företagsledare snackar om hållbarhet. Hos var och en man möter så vet man, de är medvetna om situationen, mer eller mindre. Men vi har ju då, vi lever i en global värld, så även om man själv i princip är så miljövänlig som är nästan till självupplåningens gräns, så sker ju mycket utsläpp någon annanstans i andra länder med populistiska ledare och allting. Så vi måste hjälpas åt, tänker jag. Alltså, Sverige är jättelitet. Vi släpper ut 0,15% av all världens växthusgaser.
Lite beroende på hur man räknar, va?
Ja,
alltså det här med att vi exporterar.
Vi exporterar problemen.
Så att det är väl ganska svårt att göra en sån.
Ja, du har helt rätt. Det är beroende på hur man räknar. Vi har minskat våra utsläpp med 30% sedan 90-talet inom Sverige. Men vi har ökat dem med 50% om du tar in flygande, köttätande och import av prylar från Kina. Och det är vår livsstil som är utmaningen. Och den har ju sett som framgångsrik. Vi hamnar högst upp i alla sådana välfärdsratings. Så vi ses som framgångsrika, men vi har en jättepåverkan på planeten.
Det är, så här,
om man vill, är det framgångsrikt då?
Om man vill droppa en newsflash, att det går faktiskt att uppnå mindfulness och yoga utanför Bali. Folk kan kanske bli förvånade över det, men jag har hört att det går att uppnå någon slags meditativ framgång där, utan att åka till Bali. Fast jag vet inte om jag kanske är ute och cyklar, eller?
Jag förstår din underbara ironi där. Nej, men det här är återupptäcka planeten utan att förstöra den. För jag menar, jag hade sett igår, pratade med en dedikerad surfare. Och han såg inte problem med att flyga världen över, för att han levde ju ett fantastiskt surfliv och åt bara naturliga drinkar och allting. Han hade inget dåligt samvete alls. För att han levde så naturligt, nära naturen. Men han bränner ju kanske 40-50 ton per år.
Mm. Bara i flyg.
Ja, men han har ju inte, det är ingenting, när han flyger, det är ingenting som slår honom, sticker honom i nacken. Så nej. Att hör du, nu äter upp planetens framtid. Så att vi behöver den här, vi är fortfarande så primitiva, vi behöver en direkt återkoppling.
Mm.
Så om någon kommer om 10 år och säger att du, det där som du gjorde för 10 år sedan, det där var inte så bra. Det är för abstrakt. Så vi behöver en direct punishment eller direct pleasure. Mm. Så här, dopaminhalten, vi styrs av dopaminet.
Men och det är ju, jag har skrivit ner ganska mycket och tiden rinner mellan genom fingrarna här. Och det är så komplexa, det är så otroligt komplext.
Mm.
Hur man ska som individ förhålla sig till det som händer. Och ja. Det egna ansvaret. Mm. Man står och så att säga drar det av plasten ifrån förpackningarna och lägger ner i lådan och åker till återvinningen och liksom så här, samtidigt som så här, Bolsonaro ger grönt ljus och Trump ger grönt ljus och liksom nu bara för 2 dagar sedan och pratade om så här, ja men det har även brunnit i Ryssland. De har inga koalor där, men det har även brunnit i Taigan så att säga. Och man känner liksom så här, man slits emellan verkligen hopp och helt ärligt, jag slits inte så mycket mellan hopp och förtvivlan längre, för att det är mest förtvivlan liksom.
Ja, och jag tror du representerar ganska många, för ett uppvaknande för många, så speciellt har man då kanske inte jobbat, nu har jag jobbat lite nördigt med de här miljöfrågorna, så jag har ju sett det komma länge. Folk är nog ganska trötta, nu kommer hussen, nu ska han snacka miljö igen. Jag vet på min fru att till och med när vi är hos grannar så här, du, snacka inte miljö när vi är här nu. Nej, men det är det som ockuperar mig. Så det är ju jättesvårt, du blir en party pooper. Ja, men som Greta, jag läste här, Greta var ganska roligt, hon nu var i Davos förra året, hon är dit bjuden igen, World Economic Forum. Så liksom, hon berättade i en intervju, ja, men hur var det förra året? Liksom? Jo, men under ett lunchmöte så berättade jag att det är ni som står för det stora problemet. Det var 1200 privatjet som har flugit dit. Ni snackar om hållbarhet, ni bara ljuger. Och hon sa att det blev en lite jobbig stämning helt plötsligt. För de började inse då, folk satt och skruvade på sig och trodde att de var liksom planeträddare, för de var ju där och snackade om hållbarhet. Det var ju så viktigt. Så det är svårt. Så det där din fråga, jag tror, för att man måste konkretisera vad det handlar om. Sen måste man också erkänna att vi är som, jag har ju läst Tintin när jag var liten, så jag brukar ha Kapten Haddock som att illustrera oss människor. Vi är människor. Vi är inte perfekta. Vi har en liten ängel här på ena axeln, skuldran, som säger att du vet vad, gör det goda. Gör allt snällt, var snäll mot djuren och planeten, släpp inte ut någonting. Och så är det en liten annan jävel här som säger, men skulle det inte vara gött att flyga till Kalifornien och åka i en Ford Mustang V8 med en jävligt läcker bit bredvid dig? Ja, jo, visst. Och det är precis så vi är. Vi slits mellan då lockelsen. Alltså man skulle nästan kunna göra lite andligt av det, alltså himmel och helvetet.
Mm.
Helvetet, det är rätt spännande. Ja, men det är därför många brottslingar, de får hur många så här beundrarbrev som helst. Det är något spännande, äventyrligt. Och men vi behöver göra det modiga och äventyrliga, att nu ska vi rädda planeten. Save the planet, for God's sake. På ett coolt och bra sätt som känns lockande. Så vi behöver bygga en helt ny vision, helt ny inställning till livet. Det är inte coolt att köra en fossilbil längre. Det är inte coolt att flyga till Thailand. Det är astöntigt. Allting som förstör, hur coolt är det? Alltså där kommer nörden i mig. Jag älskar den här planeten. Let's go and save it. Så att och jag tror man måste utgå från sig själv. Och alla kan göra något. Ja, men jag har ju försökt bli vegetarian. Jag misslyckas hela tiden, därför att jag gillar kött. Men då försöker jag äta kött som är lokalproducerat, eko, och äta så sällan jag kan. Så jag är ju en inkonsekventarian egentligen. Och vi måste också kunna våga se våra svagheter, för att annars blir det en tävlan om präktighet, och det där, det vinner inga hit rates på.
Nej, två inspel på det. Dels är det väl också ett problem är att det finns, att egentligen allt det vi gör är skadligt och dåligt.
Mm.
Det sättet vi reser, flyger, mm. vad vi äter och sättet vi äter och så vidare. Så att mm. det är svårt också så här, ja, så här den här nöjesflygningen mm. eller vad man ska säga. Jag vet inte hur många procent, den står inte för jättemånga procent av den världens de globala utsläppen liksom då.
Nej, nej, det är väl max 4-5 procent, ja, inklusive precis. Höghöjdseffekt så att...
Ja, precis. Ja, höghöjdseffekten. Ja. Men det är så här, ja, det är ju inte det så, här, ja. Så liksom vad man ska välja att ha dåligt samvete för och vad man ska välja att välja bort och vad man mm. ska välja att dra ner på, det är så här, det är lite svårt att se och det här, köttkonsumtion liksom att det är svårt att se vad ger mest effekt mm. eftersom det handlar om säg 20 val.
Mm.
Och det är 20 rattar du kan vrida på. Vilka mm. ska jag vrida på? Ska jag vrida på alla? Ska jag bara vrida på 2? Mm. Och prata mycket om det. Då ja. Behöver jag inte vrida på de andra 18. Liksom så här. Det är en svår, det är nog, människan är som du säger väldigt, väldigt primitiv.
Mm.
Så att det är svårt att nå fram. Liksom.
Det är svårt att nå fram. Och man får utgå från sig själv vad man kan göra, vad ja. Man vill. Och ett sätt, då, det är ju det här med Protect Our Winters som vi inte har nämnt. Men som det är ju passionsdrivet.
Mm.
För jag menar, jag älskar snö och berg så ofantligt mycket. Och jag vill ge det till mina barn som ska ge det till sina barn. Men om min livsstil förstör förutsättningarna för snö i framtiden, vad har jag gjort då? Det här ashäftiga, äventyrliga går förlorat. Så då är det passionsdrivet. Så låt kanske att det kan vara vägen. Så jag tror power något på spåren. Man kan gå till det man älskar mest. Hitta det och låt det bli drivkraften. För jag ser ju Bali, folk som kommer tillbaka från Bali så att aldrig igen. Därför att det är så mycket skräp. Ja, det är återigen vår livsstil. Då. Så att jag tror att det här vi ser i veckaklockor överallt. Och alla har sin veckaklocka.
Mm.
Och så får man bygga sitt paradis som man vill ha. Men till exempel Toyota, de bygger nu en helt så här vätgasdriven stad. Nedanför det här berget Fuji. De bjuder in forskare från hela världen. Hur ska vi kunna ha samhällen som faktiskt har zero impact? Eller då man kanske tillför någonting till planeten. Men det finns så här textilindustrier i Asien som tar in smutsigt vatten i processen, använder det till textilierna, renar det så mycket så att när det släpps ut nedström så är det renare än när det kom in. Då har din verksamhet det som man gör skillnad. Så jag tycker man ska fråga, nu driver jag ett företag då, Sustainability, så jag tycker man kan fråga så här, om Moder Jord hade sett min verksamhet, vad hade hon sagt om den? Är den bra för mig eller inte? Och den frågan, det kanske är provokativt, men vi kan pröva och ställa sådana frågor. Så jag tror, ställa lite frågor bara och då till slut hittar vi svaren själv. Så Sokrates förlossningsteknik, han använde ju frågor till sina studenter som till slut kom fram till rätt svar utan att veta något om ämnet genom att ställa de rätta frågorna. Så jag använder det själv mot ledningsgrupper idag. De sitter på svaren. Bara att man har kanske glömt eller förträngt. Och kan du själv formulera ditt svar? Då är det mer effektivt än om jag pådyvlar något, vet, rädda världen-koncept. Utan att man själv hittar sin väg.
Och det blir ju också lite grann att ställa krav på dig som, om man ska prata lite, nämna lite grann om exempelvis debattklimatet och polariseringen mm. på sociala medier och tack vare sociala medier. Att det är lätt att göra sig själv skyldig till en del av problemet på så vis att man istället för att, och där brukar jag ser väldigt ofta, du gör inspel och kommentarer och du... Mm. Vad jag har sett i alla fall än så länge, så du håller alltid en god ton och du bemöter kritik på ett skönt sätt.
Ja, tack, vad bra att du upplevde så. Kommunikation är alltid på mottagarens villkor så att säga. Ja. Nej, men det är skönt att höra. Jag försöker, jag blir ju vansinnig inom mig. Men tänker jag, Erik, ta ett djupt andetag. För att du vinner inget på att gå i affekt. Plus att alla de här som misslyckas i sociala medier av ilska eller en del sätt, de måste ha skrivit när de var fulla och galna och tappa omdömet. Och vi kan alla vara där. Så att det är ju en medmänniska som skriver. Och jag vet att även de mest populistiska som vill bevara allt som det har varit, många av dem vill också bevara hembygden och naturen som det alltid har varit. Så de är ju egentligen naturvänner.
Mm.
Och då kanske man kan mötas i naturvården till exempel. Det är så som händer nere på i Falsterbo då. de har Fastebornäset naturvårdsförening, och han som är ordförande där, David heter han, jag frågar honom hur går det med alla, för det är jättemycket rasister där nere. Du har, det är inte bara SD, det är AFS, det är NMR, det är Medborgerlig Samling, och många klassiska högerpartier är ju blåbruna och sådär. Bland därför jag känner att jag kan inte bo där nere. Men hur går det med dem? Jo, men vi möts, sa han. Och det var i naturvården. Mm. Vi vill bevara naturen och inte överexploatera. Så snackar vi inte klimat och flyktingar, utan vi snackar naturvård. Då går det jättebra. Mm. Så jag tror vi får försöka hitta de där gemensamma. För bakom alla politiska epitet sådär, och skyltar, så finns ju en medmänniska. Och jag tror någonstans att alla vill ju att det här ska funka. Om vi, så att vi går bort från diskussionerna utan har goda samtal.
Men är det det som du går till för att på något sätt hålla upp hoppet då?
Mm. Ja, dels hoppet att det finns något gott i alla. Och jag är ganska blåögd, så jag har blivit blåst ibland. Men hellre blir blåst någon gång då och tro på människan än tvärtom.
Mm.
Så att jag är väl lite sådär, var blåhög, tro på människor, plocka skräp, gör kul saker ihop. Så länge du gör kul saker men inte på någon annans bekostnad, då är det ju faktiskt bara gött. Så man får vara kreativ.
Du jobbar ju som sagt Sustainability. Mm. Då jobbar du med som konsult mot företag också.
Mm.
Hur bra är de på det? Hur intresserade är de, och hur mycket blir det liksom, hur undviker man att det bara blir så att säga greenwashing, att man bidrar till en klatschig slogan som de kan vifta med?
Ja, alltså jättebra fråga. Varje bransch har sina koder och sin mognadsgrad. Till exempel outdoorbranschen med Houdini i spetsen och Fjällräven och Patagonia är ju helt vansinnigt duktiga. Ska jag säga. Det var de första som började. Yvonne Chouinard som klättrar i Patagonia, inspirerade Houdini, och Fjällräven har alltid jobbat nära. Så att det finns ju fantastiska företag som verkligen har levt med det här, därför att det är naturmänniskor som är kunder. De har mognadsgrad i deras klientel bland deras så kallade konsumenter. Jag gillar inte ordet konsument. Vi ska inte konsumera upp. Vi borde vara producenter, producera bra saker för planeten istället. Men det är en annan diskussion. Men i alla fall, de är ju väldigt mogna. Men går till resebranschen som jag har jobbat med mycket. Jag har jobbat med hela Unlimited Travel Group. Det är 12 bolag. Och de har visat ett så begynnande intresse. Därför att deras klienter och resenärer har inte ställt krav. Då är det upp till dem. Och till slut började lossa på lätt. Så nu har de gått i bräschen då. I sin ganska omogna bransch. Att göra det. Så nu har även de stora bolagen. TUI och Ving och Thomas Cook har liksom... De börjar snacka om det i varje fall. Klimatkompensation. Och tänka om. Du vet, vegetariska bufféer. Fylla planen. I varje fall, det har påbörjats. Så vissa branscher händer jättemycket. Det här, fordonsbranschen bara exploderar nu. Det går ju inte att sälja snart fossildrivna fordon. Därför att det blir för dyrt. Det blir svårt. Du kommer inte in i städerna. Det kostar 10 gånger mer att driva en fossilbil jämfört med elbil. Mm. Så att fördelarna överväger ju. Och hela energibranschen ställs ju om. Det är billigare med att köpa och installera sol och vind än både kol, gas och inte minst kärnkraft, som priset stiger ju radikalt. Därför att det är för stora risker för planeten och människan. Så mycket går åt rätt håll. Och där, det är ett nytt hopp. Ny källa till hopp. Bara kolla hur marknaden håller på att totalt konverteras. Men vi får vara försiktiga här och hålla tungan rätt i mun. För återigen, bara du, om vi skulle producera 1 miljard elbilar. Ja, det skulle inte vara lösningen. Det är fortfarande en massa mikroplaster från däcken. Så bilen som sådan är inte lösningen. Även om många bilorganisationer vill det. Men det är samtidigt charmigt med en bil. Men det är svårt. Men det går åt rätt håll jättemycket. Så jag samlar på mig alla exempel. Så jag har ju en del av min affärsidé är ju en inspirationsföreläsning med bara goda exempel från Sverige och utomlands. Och efter den så brukar de sitta och det känns ju ganska hoppfullt ändå. Vill du vara med om den här resan eller den gamla resan? Uppenbarligen inte så lyckad. Men den här nya resan är fantastisk. Hänger du på? Och så det går ju att bygga, att vi behöver bygga en ny berättelse.
Det är bara att företagen måste inse att det är vissa spelreglerna har ändrats, men spelet fortsätter ju så att säga.
Spelet fortsätter och det är det man kan och känner, så att vi skulle behöva ett helt nytt samhällssystem tror jag, utan pengar och så vidare, men det är lite svårt att ta till sig. Dit kommer vi så småningom, men på vägen dit, använd systemet på ett bra sätt.
Hörde han säga för en tid sedan att folk har lättare, det är lättare att föreställa sig jordens och mänsklighetens slut än kapitalismens slut.
Ja, just det. Ja, men det stämmer. Det är en del, antropocen har ju varit den nya geologiska tidseran präglad av människans aktivitet. Vi rör ju mer sediment och geologiskt material än alla naturliga processer tillsammans sedan 50-talet. Så Paul Crutzen och ett gäng andra, de definierar ju då antropocen efter holocen, som ju var då efter, alltså tiden efter senaste istiden, 10 000 år sedan. Men nu börjar man tala om kapitalocen, därför att kapitalet präglar allt vad vi gör. Vi sätter pengar på allt, medans vad är en äng värd i pengar? Med all biodiversitet och blommor och allting och mylla, och vad kostar det? Vad kostar en sån att köpa på Rusta? Ett korallrev, kan du köpa det på Åhléns? På Wish. Och det är svårt, för naturen vet inte vad pengar är. Och vi försöker översätta det. Så vi har översättningsproblem med planeten. Så vi måste behöva lära oss naturens språk. Och många inuiter och natives, de kan ju naturens språk. Så jag skulle säga att vi behöver då återkoppla kontakter med... Jag har ju pratat med inuiter, med natives från Nordamerika. En som heter Tio Kassin Ghost Horse. Fantastisk människa. Som har sådana insikter som vi egentligen har haft sen urminnes tider, men vi har glömt att vi kan det, vi har det i oss, vi bara lockar fram det igen. De här, att vi är naturen. Naturen är inte något annat, vi är naturen. Allt vi har omkring oss kommer från naturen. Även det här mobilskalet jag har framför mig, det är gjort av, nu råkar det vara gjort av återvunnen gummi och FSC-märkt bambu. Och så gillar jag är lite jättenöjd, jag gillar countrymusik. Så ett par country cowboys kring en lägereld och en full moon här. Och jag älskar det därför att det symboliserar ganska bra saker. Och framförallt skyddade mobilen så att den räcker längre. Hållbarhet. Detaljer i det hela.
Om du skulle avrunda med en dina 1, 2 eller 3 bästa countrymusiktips. Artister eller album.
Alltså
har countrys motsvarighet till Kind of Blue till exempel?
Alltså jag ska säga Willie Nelson är fantastisk, yes. Och Johnny Cash. Och vad som helst från Johnny Cash och nästan vad som helst från Willie Nelson. Johnny Cash, han ligger längst ner i basregistret och Willie Nelson uppe i falsett. Men mycket däremellan är fantastiskt. Den här gnälliga, poppiga countryn är inte så, gillar inte så mycket som kan streama då i mellanvästen. Men ofta så går jag in på Spotify och bara kolla your daily mix och så välj country. Till jula så valde jag till och med så här country mix, och så kan man ha på när vi inte hade då, vi var hälsa på syran i Åre, då hade vi en sån här, då kunde vi sätta så videobrasa och så har man country mix på med julstuk och en del blir galna, en del skrattar och så vidare. Så country är, man blir glad av country faktiskt, det är som folkmusik, men det ska vara bra country. Cash funkar alltid, Willie Nelson, sen har
Emily.
Du vem då? Emmylou Harris, fantastiskt, men hon är ju mer så här gammal kampsångare som är då, så det är lite mer politisk country kan man säga. Men sen har du ju då min favoritskådespelare Jeff Lebowski, vad heter han? Hjälp mig. Jeff Bridges, han spelar ju country själv nu och är asduktig, asskön röst. Så kolla in Jeff Bridges på Spotify eller någon annanstans.
Tack så otroligt mycket. Vilken gärna resa. Det blir nästan så att det får bli någon uppföljning någon gång.
Ja, spännande. Vad kul. Ja, men det finns ju alltid allt bus. Det har vi inte nämnt. Det framstår jag som scout. Nej, men det finns mycket.
Ja. Tack för att du tog dig tid, Erik Husky. Tack
själv. Kul som attan.
Ja.
Och alla ni där ute, vad kul att ni lyssnar. Upp med handen alla som har lyssnat. Oj, det var ganska många.
Det var ganska många.
Ja, jättemånga.
Ja, men tack så mycket.
Tack.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.